Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej, det är Kakan. Jag har den här podden som heter Underhuden och idag har jag bjudit in en gynekolog. Och vi ska prata fittan, men vi ska också prata om en klinik som hon jobbar på för könsstympade kvinnor. Det här är ett riktigt matnyttigt avsnitt och vi har också lagt in en triggervarning när det blir lite visuellt. Visuellt, ja ni fattar. Välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Så jag börjar. Du är gynekolog.
Ja, det är.
Det är otroligt.
Ja, kan man tycka.
Vet att jag såg en otrolig tröja en gång på Sjöbo marknad. Sjöbo marknad, det var det enda positiva där någonsin.
Alltså Sjöbo hjälp. Ja.
Jag är inte gynekolog, men jag tar gärna en titt.
Okej.
Okay. Ångrar att jag inte köpte den. Jo, men du... Alltså... Tänk att jag har kontrast med gynekologer, det är så jävla maxat. Varför blir du gynekolog?
Oj, jag tänker att jag tycker att det är superspännande. Alltså det är typ världens roligaste yrke. Men det är också att kvinnors hälsa, eller ja, kvinnor, man kan såklart vara icke-binär eller transperson också. Men att kvinnohälsa känns superviktigt, det är liksom nästan också politiskt. Med till exempel abortfrågan eller så. Och sen är det också ett superroligt och varierande arbete. För att man, det ingår ju i kirurgi. Alltså vi gör ju kejsarsnitt eller titthålsoperationer eller så. Så det är mycket liksom hands-on också förstås. Bara undersökning och man lär sig ultraljudsundersökning. Men det också innehåller liksom medicinska, rent så här, internmedicinska. Eller tänk dig alltså endokrina frågeställning, det vill säga hormon.
Endokrina.
Ja. Nej, men du förstår. Nej, men så det är ett väldigt så här, vitt spektrum. Och sen så ingår det ju, man blir ju specialist i obstetrik och gynekologi som det heter. Obstetrik är liksom förlossningsvård eller mödravård. Eller kring graviditet. Så då är det ju också, det finns väldigt mycket in. Det är ett liksom bred specialitet kan man säga.
Men alltså, när du var liten, visste du då, du bara, jag ska bli gynekolog?
Nej, absolut inte. Jag visste att jag var superintresserad och nyfiken på människokroppen. Mm. Eller typ så här... jag vet inte, hur funkar det egentligen?
Varför har du läkarföräldrar?
Nej, absolut inte. Jag kommer från en... Jag har sjukt stor släkt. Vi är liksom jag har jättemånga halvsyskon, bonussyskon, bonusföräldrar. Och jag är verkligen svarta fåret i det avseendet. Mm. Helt och inte egentligen. Jag har ju förstås lärt känna vänner som nu är läkare. Mm. Som jag jobbar med, kollegor eller några från utbildningen. Mm. Men annars är mina vänner inte heller liksom.
Är bara kulturproducenter hela högen?
Ja, men många. Nej, men det är jätteblandat, superblandat.
Men var det liksom, för jag tänker så här, jag tror att läkare var någonting som var typ kanske en dröm för mig när jag var liten. Mm. Men jag var så här, jag kommer aldrig kunna bli läkare. Alltså jag kommer aldrig kunna klara den utbildningen eller ta det ansvaret. Jag undrar hur du fick, alltså var i dig själv kände du bara, jamen, det här kan jag göra.
Alltså alltså utbildningen, det svåraste är ju att komma in egentligen. Sen är det ju som på räls. Ja, du måste plugga en hel del såklart.
Men så
det
säger så här, bara alla smarta.
Nej, men det är ju mer så här, det är som, man behöver inte tänka så mycket själv, låter jätteknäppt. Men det är så här, nu har vi de här ämnena, nu är de här föreläsningarna, nu har vi de här labbarna.
Det är inte annan politiska.
Och sen så bara, nu är det tenta, liksom. Mm. Och det är klart att det ingår ju en del så här, inte vet jag, vetenskaplig metodik eller någonting, eller skriva vetenskapligt arbete eller så. Mm. Men annars är det ju mycket, ja, men och sen så är det, ja, det är nästan som ett, ska man säga, som ett lärlingsyrke också. Mm. Det är jättemycket teori i början, men sen måste man ju förstås lära sig det praktiska. Mm. Så efter liksom första typ 2 åren på läkarutbildningen, nu har de lagt om den lite grann, men typ första 4-5 terminerna så är det väldigt mycket teori. Mm. Och sen kommer du ut på dina kliniska placeringar som är så här, ja, men nu
är det mer praktik nu i början?
Nej, det är mer praktik mot slutet.
Nu på...
Mest teori i början. Ah, alltså nu pratar om läkarutbildningen, det är ju 100 år sedan jag gick den typ.
Men visste du då, du bara, men det är gynekologi som jag kommer hålla på med. Det är inte levern eller liksom örat.
Alltså jag tyckte väldigt mycket var roligt. Jag tyckte... alltså infektion var spännande, jag tyckte hud, jag tyckte internmedicin alltså också. Men absolut, och pediatrik var roligt. Men jag hade nog lite grann siktet inställt rätt tidigt, att det var det jag ville göra. Mm. Men sen gör man ju AT och allting, du vet, och då får man ju testa på kirurgi, internmedicin, vårdcentral,
psykiatri. Vad har gynekologi för status i läkarkretsar?
Det var svårt att veta. Det är så sjukt hur det också så här, rent, om man tänker förr, och då är inte det jättelänge sedan, så också kanske för att det var ett kirurgiskt yrke kan man säga, så var det ju många män som var gynekologer. Och sen är det så att hela läkarutbildningen så är det nu en övervikt av kvinnor. När jag gick, och jag började som 98, på läkar, hösten 98 började jag. Och då var vi hälften hälften, 50-50 kvinnor och män, om man tänker binärt. Men, och nu tror jag en klar övervikt för kvinnor. Mm. Och då är också den här specialiteten väldigt många kvinnor som väljer den numera. Men skönt. Men du vet, och då du frågade om
varför typ status. Varför tycker inte du att det är
skönt? Nej, men jag tycker alltid om blandade arbetsplatser. Mm. Och att... de män som är gynekologer på min arbetsplats är superduper bra personer.
Ja, skönt att höra.
För det, det är många som är så här, åh vad skönt att du är en kvinna.
Ja,
typ.
Det får man ju respektera. Men
det får man respektera.
Jag kommer ihåg att liksom, jag hade sådana diskussioner med min mamma när jag var liten. Hon bara, jag ska till gyn idag. Jag bara, vem är det? Om det är någon man. Jag bara, hur kan du ha en man? Hur kan du ha? Hon bara, men han är jättebra. Jag bara, men hur kan du ha det? Och jag går helst till en kvinna, men jag har ju inga problem.
Nej, alltså det tycker jag inte man ska dra sig. Sen är det ju en personfråga. Det kan ju vara så att personkemin, det är någon som är oskön oavsett kön. Mm. Liksom.
Men jag tänker också att det är många personer som går till gynekologer som har dåliga erfarenheter av män.
Det kan det vara, absolut.
Så då kan det vara skönt med en... Men sen tänker jag också att... Visst, man kan vara en bra kliniker, men jag tänker också... Jag vill nog ändå ha... en feminist där nere.
Mm.
Och det, kan det får stå för mig.
Förstå.
Ja.
Och jag tror att de allra flesta manliga gynekologer är feminister också.
Mm. Det gläder mig att höra.
Mm.
Tror att det...
Så jag vet inte om det är liksom en ny generation. Jag vet inte om vi pratar 20, 30, 40 år sedan. Jag har ingen aning.
Mm.
Men det här med status som du frågade om. Ja. Liksom, är det typ credit och vad det är? Och så tänker jag att... i takt, precis som att läkaryrket har förlorat i status också. Mm. Om man tänker så här, lönemässigt jämfört med likvärdiga utbildningar i längd. Där folk tjänar jättemycket mer pengar. Om man har gått på, inte vet jag, KTH eller så. Men också att när övervikten blir kvinnor så plötsligt så blir det så här, sämre löner och kanske lägre status.
Ah.
Men jag tror ganska många... jag tycker att vi gynekologer är ganska coola.
Ja, det tror jag med. Alltså... jag har en god vän i Malmö. Hon är psykiater och hon har alltid liksom lutat ditåt. Mm. Och hon har alltid varit så här, men det har så, vad heter det, dålig status. Det har så låg status att vara psykiater.
Mm. Ja, men det är jätte...
det är speciellt.
Sorgligt att det är det. Att det är så. Mm. Jag minns faktiskt, det var också så här, fuck, här hör jag hemma. När jag kommer på så här första morgonmötet. Och då har jag suttit och tänkt att under utbildningen, alltså först så går man när 5,5-åriga, nu är den 6-åriga utbildningen, och sen så vickade jag på internmedicin på Södersjukhuset.
Vad är internmedicin?
Alltså medicin. Det är det som inte är typ kirurgi kan man säga. Alltså kardiologi som har med hjärtan att göra eller mycket annat. Men, nej, men då får man ju se väldigt många olika typer av arbetsplatser. För sen, så jag jobbade, vickade på internmedicin i typ 9-10 månader.
Mm.
Sen gjorde jag AT. Och då hoppar man ju runt på massa olika. Och under som läkarkandidat så är man ju också på väldigt många olika avdelningar. Man ser massa olika morgonmöten i olika konstellationer. Mm. Och så här, oj, på kirurgen var det den här stämningen med liksom en massa stora ego, manliga kirurger, whatever. Och så kommer jag till så här, vår kvinna, och vi är en ganska stor klinik, jag jobbar på Södersjukhuset. Jag vet inte om jag har så här 80 läkare anställda. Så på våra morgonmöten kanske det är, inte vet jag, ett 40-tal kunde vara där. Wow. Och då är det så här personer som snackar så jävla mycket och högt och tar plats och har åsikter. Och det såg inte ut så, uppfattade jag, på andra arbetsplatser. Nej, det var så här, det kändes som att det var så här, här jobbar en massa starka kvinnor som är coola, har skinn på näsan, svinduktiga liksom. Så jag tror att gynekologer, förlossningsläkare är ganska tuffa. Och också att vi är med om mycket akuta situationer. Vi är med i folks liv under otroligt så här, stora händelser. Det kan vara sena missfall eller ja, men du vet, utomkvedshavandeskap eller förlossningar eller våldtäktsmottagning har vi ju på Södersjukhuset också och så. Så att vi möter ju människor, ibland är det jätteakut, ibland är det mer nästan ska inte säga psykiatriskt, men att du som läkare måste vara en nästan terapeutiskt liksom sätt att prata med en person och så. Så det innehåller så mycket.
Ja,
det är därför jag älskar det.
Kul.
Det är faktiskt skitkul. Sen jobbar vi ju ihjäl oss. I allmänhet.
Men för att du, hur ser ditt arbetsliv ut nu?
Ja, men nu har jag ju sen liksom något år tillbaka lagt om mitt jobb. Jag har haft jättetur. Jag jobbar mycket på en mottagning på Södersjukhuset på kvinnokliniken som heter Amell-mottagningen. Och det är en mottagning som vänder sig till personer som har varit utsatta för kvinnlig könsstympning. Ja, utbildade alla barnmorskemottagningar i Stockholm. Nu tror jag det finns ett 70-tal, då var det kanske 57. I och med att folk får information och kunskap om könsstympning, kunskap om vilka symptom en person kan ha som har varit utsatt. Och samtidigt också i Region Stockholm vetskap om att det går att remittera till oss om det behövs. Då i takt med det så har, i takt med liksom ökad, vad ska man säga, bara kunskap generellt, så får ju också barnmorskor till exempel på en barnmorskemottagning syn på det här hos en person som söker för något annat kanske. Och ställer frågan. Mycket mer liksom, ska säga, självförtroende. En del har visat sig också i studier att en hel del vårdpersonal har svårt att närma sig att ställa frågan om en person har varit utsatt för könsstympning eller
såklart.
Inte. Därför att man känner så här, är jag, en del tänker så här, är jag rasist om jag frågar för att det här är en person med mörk hy kanske. Men jag tänker, har man väldigt mycket kunskap i ryggen om var det förekommer någonstans, vilka symptom, då är det ju för att som hälso- och sjukvårdspersonal, alltså enligt hälso- och sjukvårdslagen, så har alla rätt till en likvärdig vård, eller vård på lika villkor. Och jag tycker att vi måste liksom hitta för att befrämja hälsa, förebygga ohälsa, så måste vi liksom hitta riskfaktorer som kan påverka till exempel en förlossning. Så en barnmorska, jag tycker att precis som att vi frågar om våld i nära relation, vi frågar om droger, vi frågar om alkohol, vi ställer massa obekväma. Och jag menar, ja, men du vet, vi frågar ju folk, det som också är jättekul med att vara gynekolog eftersom jag är typ så här nyfiken, jag tycker det är kul att prata om sex eller så. Vi frågar ju om väldigt intima saker till patienter och det här är ju också, har ju betydelse för hälsan. Och är det så att vi vet med studier att det kan påverka utfallet vid förlossning negativt. Till exempel så har en kvinna som är könsstympad mycket större risk att få en bristning på en tarm, en sfinkterruptur.
Då ska vi prata, vad är liksom kvinnlig könsstympning? Vad är det?
Alltså det motsvarar, förut så sa man ibland kvinnlig omskärelse. Men kvinnlig könsstympning...
Vänta, är det en triggervarning på plats nu?
Nej, vad tänker du?
Om känsliga lyssnare?
Jag förstår vad du menar. Nej, men nu pratar jag om begreppet bara.
Ja.
Sen kan vi se när det blir tydligt. Alltså så här, WHO, Världshälsoorganisationen, de anser ju att det ska kallas för female genital mutilation. FGM brukar förkortas.
Vad betyder mutilation?
Ja, men det är liksom stympning kan man säga. Och då är det svenska motsvarigheten kvinnlig könsstympning. Och varför de anser att man ska kalla det för det istället för omskärelse, det är för att man ska liksom kunna särskilja från manlig omskärelse, men också på något sätt tydliggöra allvaret med ingreppet. För det har ju väldigt stora som andra, medicinska, nej, medicinska konsekvenser generellt. Men eller hur, kan ha.
Och nu trycker varna jag den här frågan. Hur, visst kan det ske på många olika sätt?
Jättemånga olika sätt. Ja. Nej, men dels så finns det olika typer och WHO har klassat in i 4 olika typer. Och triggervarning då, möjligen. Men typ 1 brukar man prata om att man har skurit av, det kan vara del eller hela klitoristoppen, alltså klitorisollonet. Och eller för huden till klitoris, klitoriskappan, som täcker och skyddar liksom klitoris. Precis. Det är typ 1. Typ 2, då har man i allmänhet gjort det, plus att man har skurit i de inre blygdläpparna.
Alltså skurit av dem?
Ja, oftast av. Ibland finns det någon liten rest kvar, man kanske inte har lyckats ta bort helt och hållet. Typ 3 kallas också för infibulation. Ibland kallas det för faraonisk omskärelse. Och det är när man på något sätt har sytt ihop eller fäst ihop blygdläpparna. Och det ser väldigt olika ut. Och då har det bildats i alla fall en hudbrygga framför liksom urinrörsmynning och slidöppningen.
Växer det ihop?
Ja, man kan sy. Ibland så har man skurit i de inre blygdläpparna och sen får flickorna bli lindade med benen så att de ligger stilla och sårkanterna växer ihop. Men ganska ofta så sätter de några stygn. Men det gör ju att då lämnar man ju kvar kanske en liten öppning liksom längre ner i vulva. Och där ska ju urin och mensblod komma ut. Och om man har omslutande samlag så ska det ske genom den öppningen. Och föder man barn så är det ju därigenom. Det kan ju utgöra ett förlossningshinder då.
Men när man gör, när man syr eller kanske snittar och sen sätter det ihop, läker det ihop?
Det brukar det göra. Sen kan det vara så att, så ofta blir det som en hel hudbrygga som täcker liksom.
Som en Barbie?
Ja, kan man säga. Ja. Ganska ofta. Sen är det jätteolika. Ibland har man använt, det vanligaste att man syr ihop eller fäster ihop de inre blygdläpparna. Men ibland är det de yttre. Och det är inte alltid de har skurit av liksom klitoristoppen och inre blygdläpparna där inunder. Ibland när vi gör öppningsoperation så ser vi så här, wow, allting är intakt där under. Eller wow, men ja.
Ja, fast det är ju lite wow.
Det kan det vara. Men, och det är också, med det sagt, det är klart att den här brukar anses vara den grövsta formen. Mest stympande formen. Men det är faktiskt så att alla patienter har inte besvär. Eller härleder kanske inte. Att det tar lite lång tid att kissa möjligen är ju någonting som de kanske har haft hela livet. Det kanske inte är någonting som de tänker att de lider av speciellt.
När...
Och det är ganska viktigt att veta också att den här gruppen av personer som har varit utsatta är en extremt heterogen grupp. Mm. Så det går liksom inte upp på förhand säga att aha, du är könsstympad. Det betyder att du har liksom psykologiskt trauma, PTSD och du för övrigt, nej men förstår du, har jättemycket symptom eller besvär eller inte har någon orgasmförmåga.
Finns det, jag har så många frågor nu, finns det en geografisk homogenitet?
Lite svår begriplig fråga, men det finns en geografisk utbredning i globalt, absolut.
Ja. Och var kommer de härifrån?
Och sen beror det på varifrån människor har migrerat. Alltså här i Europa till exempel, eller i Sverige. Så att om man tänker i världen så är det 30-tal länder där den här traditionen eller liksom sedvänjan förekommer. Det är mest känt liksom på afrikanska kontinenten. Det är som ett brett bälte från Atlantkusten till Afrikas horn. Men också har det spritt sig och blivit kulturell sed i Mellanöstern. Oman, Yemen, Saudiarabien, i Asien. Typ Singapore, Malaysia, Indien, som man inte känner till. Och i Indonesien till exempel så är hälften av alla flickorna könsstympade. Det vet ju inte många. Och i norra delen av Irak, Kurdistan.
Men är det här nu? Nu måste jag sortera.
Och då kan man säga så här, beroende på var... För att det här är ju en angelägenhet över hela världen förstås, på grund av migration. I Sverige så har vi mest patienter från... Afrikas horn, alltså det är Etiopien, Eritrea, Somalia, Egypten, men Gambia, jättemånga. I Gambia är det 75% av alla kvinnor som är könsstympade.
Va?
Det vet inte folk i allmänhet. Så är det. Yes. Och sen har vi, jag missar något land nu, Sudan också har vi en stor del, andel. Och sen kommer folk från lite spridda länder, afrikanska länder eller så. Några fåtal från Iran. Vi har haft någon enstaka från Afghanistan. Det är liksom inte känt att det förekommer där, men vi har sett det på vår mottagning.
Men då undrar jag så här. Kan man säga så här, generellt vilken, alltså när det görs på de här flickorna.
Det är också lika, det här är ju liksom verkligen en tradition som lokalt liksom, och regionalt kan se väldigt olika ut, även inom länder.
Mm.
Så man kan säga att, man brukar säga att hälften av alla flickorna är under 5 år och hälften är 5 år i världen. Men sen är det vissa traditioner i vissa länder, till exempel Etiopien och Eritrea, är det väldigt vanligt att det är spädbarn. Det betyder att de patienterna har inte något minne av det. De har ju liksom inte ett psykologiskt trauma eller minne av händelsen.
Men kanske smärtminne eller muskulärt minne?
Mm, det är svårt att veta. Många har liksom inte några besvär. Och säga att det är en typ 1 och att typ 1 har inneburit att man har skurit klitoris förhud. Alltså obs, jag vill absolut inte förminska den här liksom fruktansvärda traditionen som såklart är liksom kvinnofientligt, och det är ett uttryck för kontroll av flickors och kvinnors sexualitet och kroppar. Mm. Absolut bör upphöra, men jag tänker bara att jag tycker att det är superviktigt att ha i bakhuvudet att det här är en jätteheterogen grupp.
Mm.
Och vissa personer har inga problem alls, har ett fullgott sexliv och inga besvär. Andra har supermycket besvär.
Mm.
Vissa har då bara fysiska besvär, inte psykiska. Medan andra kan ha total PTSD, men när jag undersöker dem är anatomin nästan fullt intakt. Klitoristoppen är fullt intakt, men de har ett litet ärr i förhuden till exempel. Men minnet av vad som hände, det var kanske en traumatisk situation.
Jag har en fråga. Klitoris är ju väldigt lång, va?
Klitoris är ju superstor, och det är också någonting som vi pratar jättemycket med våra patienter om.
Men om man klipper bort toppen, funkar det där inne då?
Ja, du vet, den är ju, alltså, du vet, klitoris hela struktur, alltså den här liksom anatomiska struktur är ju 8-10 cm lång, kan vara upp till 13 har jag läst, och finns ju inuti kroppen.
Mm.
Och det är också en jätteviktig liksom, psykologiskt är det en viktig information till en person, och det är det jag tycker är så jävla häftigt och roligt med det här jobbet, det är att någonstans så kan vi inte vi kan inte göra vad som är gjort mot den här personen ogjort.
Nej.
Men det finns ju jättemycket styrka och power i att på något sätt, okej, okay, så här, det här hände mig. Nu ser jag ut så här. Hur ska jag kunna liksom fullt ut kunna njuta av mitt underliv och sexualitet? Och sen så kanske bli avhjälpt med besvär. Jag menar, på de som har den här infibulerade varianten så är det ju väldigt enkelt att göra en öppningsoperation. Och då, det betyder att vi bara öppnar upp den här hudbryggan, de här blygdläpparna som har satts ihop. Och då finns ju liksom slidöppningen och urinrörsmynningen, då ligger de fritt.
Mm.
Och det kommer inte utgöra ett förlossningshinder.
Då undrar jag så här. De här, jag säger kvinnor, men jag vet att det, alla kan ju omöjligt identifiera sig som kvinnor.
Så är det, absolut.
Men de här kvinnorna, kan det vara så att de bara, jaha, har jag varit med om någonting? Jag trodde jag var född så här.
Mm, absolut, för många tittar ju inte sig i underlivet. Och har de inte ett minne, men kanske säg att de var spädbarn när det hände. Jag har flera patienter som har fått höra senare i livet av sina föräldrar. Jag minns någon 18-årig tjej, hon kom in och var liksom jätteskärrad. För då hade de haft någon gymnasium. De hade fått information om könsstympning. Hon stod och samlade någon bössa till förmån för någon organisation, du vet, som jobbade mot där. Och sen började hon tänka lite, men vi kom ju, eller min mamma, hon kom till Sverige när hon var kanske 3 år eller någonting. Så frågade hon sin mamma, ja, men är det här en tradition i vår familj? Ja, vi visste inte bättre, vi lät det hända dig när du var liten. Och hon kom in och var liksom helt skär. Hon har inte haft några problem under livet och inte vetat om det. Så absolut kan det vara folk som inte vet om det.
Skulle du säga generellt att liksom kvinnorna som kommer till er, är de, bär de på mycket skam?
Absolut så. Och då beror det på vad man menar. Tänker du skam över vad de har varit med om eller om sina underliv?
Båda två.
Eller generellt?
Allting.
100%. Alltså, jättemånga av mina patienter, vilket gör mig så fucking, höll jag på att säga, får man piper, blippar.
Om du får säga det i din
podd. Om jag får säga det i din podd.
Jo, tack.
nej, men många har blivit väldigt dåligt bemötta av vårdpersonal. Totalt oprofessionellt bemötta av barnmorskor och gynekologer. Det kan vara någon som kommer på en cellprovskontroll. Och barnmorskan typ faller i gråt när de ser den här personens underliv. Och det är en person som kanske i den kontexten hon växte upp i, förutom att det var norm och att liksom, det här är en sedvänja som har pågått i liksom närmare 3000 år. Den uppkom före de stora världsreligionerna och har ingenting med religion att göra. Mm. Även om många har missförstått och tror att det är så. Men det här kan ju vara någonting som en person var stolt över att göra. Eller bara så här, det var en sak som gjordes. Mm. Ingenting som man ifrågasatte. Jag har också patienter som har själva gått och sett till att de har blivit könsstympade. För att deras föräldrar kanske var så här, nej, det här ska vi inte göra, det här är inte en bra tradition. Och så blir de retade i skolan för att du är oren. Den infibrerade varianten så låter det lite annorlunda när man kissar. Det låter liksom droppar mer tyst. Och då kan klasskompis höra, hon är inte könsstympad. Wow. Som är så allmänmänskligt att vilja vara som alla andra.
Ja.
Så att jag har flera patienter som kanske då i 10-årsåldern har gått och sett till att de har blivit könsstympade själva utan föräldrarnas vetskap.
Vad gör de då? Vilken väljer de?
Nej, men det beror på den lokala traditionen. Så att det beror på var man bor. Men, och du frågade om åldrar, jag svävar ut, associerar fritt här. Men, så jag skulle bara säga att från spädbarnsålder till ungefär 15 års ålder. Men det ser olika ut enligt lokala traditioner. Så i Somalia till exempel, då är man oftast från 5, 6, 7, 8 års ålder. I Gambia är de ofta 10-12. Jag har faktiskt jättemånga traumatiserade patienter från just Gambia. För det är också en sån tystnadskultur, så man pratar inte om det. Och många har blivit liksom överrumplade, har blivit lurade. Så här, kom du ska få mat här. Och sen så kanske någon kommer med något tyg över ansiktet. Och sen så blir man ivägburen och skuren i. Och sen pratas det inte om vad den här personen har varit med om.
Nu är det dags för frågor att säga. Mm. På alla ställen där de här kvinnorna blir könsstympning.
Mm.
Blir alla killar också det? Alltså blir de omskurna?
Är det, jag förstår, det är en bra fråga. Jag tror att alltså, manlig omskärelse är väldigt utbrett. Där till skillnad från kvinnlig könsstympning som inte omnämns eller påbjuds av någon religion.
Mm.
Så finns ju manlig omskärelse omnämnt både i Koranen och i Toran. Så inom judendomen och inom islam så är det någonting som anses att det ska göras.
Mm.
Men sen har ju till exempel, du vet, stora delar av västvärlden gör ju också manlig omskärelse.
Ja,
behöver inte vara religiös. Om du tänker USA.
Nej, USA, där tycker absolut. Jag bara varannan.
Exakt. Så är det.
För att jag liksom,
så jag kan anta att manlig omskärelse, det är brett.
Mm.
Eller utbrett.
Men då till den stora frågan, varför utsätter man tjejer för det här, eller flickor, barn, tonåringar?
Jag tänker ytterst absolut att det är ett patriarkalt synsätt på kvinnokroppen och att det handlar om en kontroll av flickors och kvinnors sexualitet.
Mm.
100%. Det råder ju också en oskuldsnorm, en kyskhetsnorm allmän i samhället. Och det kan handla om att man ska liksom leverera en oskuld till att hon gifter sig. En del tror att det skyddar mot våldtäkt. Det gör det inte. Det är många patienter som har blivit även infibulerade och blivit våldtagna förstås. Men, och sen också en kyskhetsnorm som handlar om att en kvinna ska sen inte vara otrogen eller riskera att gå runt och vara, jag vet inte, kåt på andra än sin partner.
Och då tror de att det ska förhindra det?
Ja, alltså många tänker ju och tror felaktigt då. Och även patienter faktiskt. Säger att många patienter tror ju att mitt njutningsorgan har de tagit bort. För de har skurit bort min klitoris.
Mm.
Och där är ju också informationen om klitoris, om anatomin. Dels att jag undersöker och jag kanske säger, du har del av klitoristoppen kvar.
Mm.
De har skurit en del av din förhud och kanske lite av toppen. Mm. Men känn alltså, här eller titta
att
här.
Att vi har förhud, säger jag. Alltså, jag var today years old att jag går runt med en förhud.
Ja, men det är faktiskt så. Men och att påtala att du... Absolut, det här är så här toppen på ett isberg. Absolut den största delen av det här fantastiska organet som du är. Det har du kvar. Det kan de inte ha tagit bort från dig. Och när man förklarar anatomin och visar så blir många jätteglada.
Mm.
Och sen kan det handla om... Man pratar också om renhet som är på något sätt lite tveäggat, heter det så. Därför att dels så kan det såklart handla om ren som oskuld, men också någon sorts idé om att de här delarna på kvinnans underliv är liksom orena, smutsiga. Alltså inre blygdläppar och klitoris. Att det är som, om man inte avlägsnar de här, så är kvinnan oren, för det är liksom smutsiga
organ. Men snälla, varför skulle vi vara skapta? Alltså,
ju... Du, och du, det var jätteintressant. Jag berättade om det här regeringsuppdraget som har uppdraget åt jättemånga myndigheter att öka kompetensen om könsstympning.
Vem är det som står bakom det?
Alltså regeringen har gett det här uppdraget, och då är det uppdrag till exempel Socialstyrelsen, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och så vidare. Det är flera olika myndigheter. Och då har vi, då är det många som kontaktar oss på AML-mottagningen, och så kanske vi håller utbildningar och så för de här instanserna. Så var det en myndighet, för jag läste det här regeringsuppdraget. Och då var det en myndighet, jag bara, de här har inte kontaktat oss. Och det en myndighet som jag aldrig hade hört alla samman, som heter Myndighet för stöd till trossamfund. Och så ringde de mig, eller mejlade kanske, precis innan sommaren, och bara så här, hej, vi skulle vilja ha en föreläsning om könsstympning.
Och det är gratis,
det var så jävla, ja, för att vi med projektmedel, vi har fått projektmedel som vi har sökt varje år, jag och Bita. Och då var jag där och föreläste för dem nu i början på september. Det var så sjukt spännande, för det var också, det var väldigt många män. Det här var alltså representanter för olika trossamfund. Det var mest kristna och muslimska liksom.
Nej, det var coolt.
Och det var så coolt, och de var så peppade och taggade och intresserade, och jag visar ju foton och jag pratar om onani, sexualitet, klitoris, och visar foton på könsstympad underliv och så. Och de här representanterna för olika trossamfund kommer sen att verka som cirkelledare inom sina respektive trossamfund, för att alltså framförallt handlar det väldigt mycket om dels information om vad könsstympning är och faktiskt vilka medicinska konsekvenser det får, negativa konsekvenser såklart. Det finns ju inga positiva hälsoeffekter med det här ingreppet. Men också påtala att det här är inte, har ingenting med religion att göra. Det är ingenting som påbjuds inom respektive religion.
I de mötena ser du, blir du typ positivt, eller i det mötet blev du positivt överraskad? Alltså ser du typ så här, ja men nu har vi en attitydsförändring på gång?
Ja, absolut. Det känns super, super, super viktigt. Och det kände jag var så meningsfullt, för att det här ger ju liksom ringar på vattnet. Att de går vidare och informerar sina samfund för att skapa just attitydförändringar.
Ja.
Men då, och då var jag så här, ja jag är inte religiös, men varför skulle en gud skapa en människa och sen ska vi liksom behöva avlägsna delar? För mig känns det helt ologiskt. Om man är,
men känner du så också för manlig omskärelse?
Jag kan tycka så här, med all respekt för religionsutövning. Det handlar ju faktiskt om att man tar bort frisk vävnad på ett barn som inte kan ge sitt samtycke till det. Så jag kan ifrågasätta det. Sen är det ju så att manlig omskärelse, cirkumcision, är någonting som alla, jag vet inte, barnläkare eller barnkirurger behöver kunna, för det finns också tillstånd med för trång förhud. Så att det finns medicinska orsaker till att göra en manlig då omskärelse, men den absolut stora bulken är inte av medicinska skäl som görs, inte i Sverige. Och det är ju lagligt i Sverige med manlig omskärelse.
Och det, vem gör det? En imam typ?
Alltså, det är lite olika. Ja, det finns så här, enligt lagen då, så måste det vara en läkare som utför det här ingreppet. Och det ska ske under sterila förhållanden, och det ska ske med bedövning. Men det är faktiskt så att det gäller om en pojke då är över ett år. Är de under ett år så finns det vissa som har, jag vet inte vad man kallar det för, alltså de är certifierade att utöva det här. Och då kan det vara religiösa, ja, vad kallas det för, ledare eller någonting. Någon som har,
och då behöver man inte bedöva?
Jo, bedöva ska man göra. Bedöva, det ska vara sterilt, absolut. Men man behöver inte vara utbildad läkare
för att göra det. Lilla snoppen.
Ja, lilla snorren.
Under huden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det finns en hel del mytbildning även kring kvinnors könsstympning. Det här med renhet och så. Och där är studierna lite... Det debatteras. Men, och jag är faktiskt inte så insatt på manlig omskärelse. Så, men jag kan tycka... Det har ju inte samma medicinska negativa konsekvenser i allmänhet. Det är klart att ett kirurgiskt ingrepp är alltid ett kirurgiskt ingrepp.
Men om man syr ihop fittan, det kan väl inte vara så liksom hygieniskt. Bra.
Det säger faktiskt jättemånga personer till mig som har den varianten. Kan vara så här, ja, de sa att jag skulle bli ren, men nu när du visar och förklarar och jag ser, det här känns ju liksom mer orent, att flytning och mensblod och urin inte kan komma ut som det ska och
men
så vidare.
Verkligen att män har tolkat, bara hittat på olika grejer, vad ren är också. Men jag undrar.
Men du tycker inte du att, förlåt att jag avbryter, men tycker inte du att det känns igen, eller jag i alla fall som gynekolog, kan känna igen någon sorts tanke, idé kring, alltså jag bara tänker på alla mina patienter, alltså som inte är könsstympade, som ber om ursäkt för sitt underliv varenda gång de sätter sig i gynstolen. Det är ju liksom,
vi pratade
det är
om detta
nästan 100%. Det är såhär, förlåt, stackars dig som måste hålla på där nere och det är liksom äckligt eller luktar illa eller jag har flytning, jag kanske har lite mensblod, jag har inte rakat mig, jag har inte vaxat mig. Jag bara, alltså,
jo, men vi lär oss ju, alltså, jag menar, det spektrat är så himla brett hur mycket vi hatar oss själva, både fysiskt och psykiskt, och hur mycket så här, vi lär oss från att vi är barn, för att fittan är gömd också, liksom, och att killar håller på med sin snorre hela tiden, och att
det alltså, tycker jag, vi är lite gulligt när de, om de gör det. Åh,
jag tänker på det,
nu har du hittat
jag tänker på det så mycket eftersom jag har ett barn med en snopp, att liksom, hur jag ska prata med honom om det och att jag såklart vill liksom uppmuntra honom till att och liksom utveckla en härlig självsexualitet.
Såklart.
Men jag brukar säga det där för du gör när du är ensam. Sen är ju han aldrig ensam. Men det är bara att jag tycker att det är viktigt att ha ett samtal. Och liksom hela den här grejen man har vuxit upp med typ så killar runkar i grupp. Och liksom att killar lär sig att identifiera sig med sin sexualitet.
Absolut.
Och deras sexualitet handlar om att alltid att pusha gränser och testa. Och liksom hela tiden...
Ja, men där är ju tillåtet.
Ja, precis. Hela tiden testa att gå över gränsen. Medan vi lär oss att hela tiden begränsa oss. Vi, hela vår sexualitet handlar bara om liksom ett förhållningssätt till typ så makten. Det är därför det blir så jävla confusing.
Ja, men, och där, där måste man ju säga att vi... Alltså det känns ju igen den här skammen kring... då kvinnors underliv eller slidbärares liksom, underliv som jag tycker alltså, det tar sig inte i sådana det är liksom någon sorts ytterst form av förtryck eller vad ska jag säga mot kvinnors sexualitet att också könsstympa, men jag menar bara att idén om att våra underliv är äckliga eller ser fel ut. Jag menar bara intimkirurgi till exempel som är något som ökar otroligt mycket. Vi har ju inte siffror på det i Sverige. Man behöver liksom inte som privatpraktiserande plastikkirurg anmäla liksom hur många ingrepp som görs. Men vi vet, och Sverige brukar ligga ganska i linje med USA, och i USA har det som seglat upp intimkirurgi och blivit den största plastik.
Du fucking driver.
Nej, det är sant. Och då, alltså tidigare, alltså tänk 90-talet, ja men då är det liksom tuttarna, och det går ju olika trender, och på vissa håll i världen så är det kanske asset liksom. Men intimkirurgi men intimkirurgi är jättevanligt. Och vad är det som görs vid intimkirurgi?
Man skär av blyg.
Det allra vanligaste är att folk är missnöjda med sina inre blygdläppar. Och jag vet inte vad folk har liksom inte koll på anatomin. Folk har inte koll på den normala individuella liksom normalvariationen som finns på inre blygdläppar. De kan vara långa, de kan vara korta.
Men det är väl bara för att folk är så otroligt porrskadade?
Ja, jag vet inte. Jag tror att det är mer komplext än så. Lite grann av de här idén. Också att man inte ser så många andra. De flesta, många har ju inte sett sig själva ens. Har de sett sig själva så har de inte sett så många andras underliv. Så de har liksom inte någon referens.
Nej, och liksom, man kanske har sett i duschen, men man har ju, eller förutom vi som har sex med tjejer. Mm. Där ser man ju.
Ja. Det är klart.
Ja.
Och vi vet ju också hur stor den individuella normalvariationen kan vara. Men gemene person kanske inte har den kollen. Porrskadade, jag vet inte. Jag kan tänka mig att i allmänhet kanske mycket av mainstream porr har kanske företrädesvis könsorgan då med lite mer diskreta blygdläppar, att det har ansetts vackert. Det kanske är bleka underliv,
ja,
och så vidare.
Det är också en sån pedofilkultur.
Ja.
Att liksom en fitta ska liksom se bara stopp.
Mm. Mm.
Ja,
så kan det vara. Men vet du vad, jag tänker också så här. Var är liksom den alternativa eller också då korrekta informationen?
Mm.
Den liksom saknas. Jag har gått igenom en hel läkarutbildning. Jag har fan aldrig sett några bilder, liksom anatomiska Nej. Bilder på inre blygdläppar.
Var det inte ens?
Nej, men alltså,
var det en ST?
Yes, jo, såklart. Då träffar jag ju riktiga fittor. Alltså, då jobbar jag, då har jag ju patienter. Såklart.
Ja.
Men jag tänker på anatomiska liksom illustrationer, så är det ju ofta så här, då vill vi visa någonting som är bakom. Det kanske är så här, vi vill visa hur vestibulum ser ut, alltså det som är förgården till in till slidan, alltså så här, där slidöppningen är, där urinrörsmynningen är.
Förgård. Alltså jag lär mig så mycket olika ord, nu ska jag googla.
Förlåt.
Förgården.
Det kommer säkert stå något helt annat. Nej, men jag bara menar att, eller så ska man visa så här förhållandet, du vet den här klassiska sidobilden som är så här, ja, urinblås sen ligger framför livmodern och sen så har du ändtarmen liksom bakom den. Men jag menar bara så här, vi ser ju inte så här några liksom saftiga härliga inre blygdläppar heller. Så att,
nej, kolla på den.
Tänk att du ja, men tänk att du undrar lite grann. Jag har ju patienter till mig då som inte är könsdympade, som kanske så här, jag tror att det är något fel på mina blygdläppar, de är jättelånga, och jag hade en kille som sa till mig, oj, så här, dumbo öron typ. Och sen så när jag undersöker dem, eller så beskriver de så här, jag kan inte rida, jag kan inte ha på mig en viss typ av trosor, eller du vet, det skaver, och man tänker så här, gud, på din beskrivning låter det som att de här blygdläpparna måste hänga ner till knäna, shit, det låter skitjobbigt. Och så undersöker jag och bara, nej men gud, de är helt normala. Och då kan man tänka sig så här, en sån person, om den kommer till mig, ja men då kan jag ge korrekt information. Jag visar, jag har en plansch, eller vi har på vårt mottagningsrum av Ylva Maria Thomson som har gjort.
Men alltså, jag tänkte precis säga.
Ja, anonyma exhibitionister.
Ja.
Och då är det ju 100 stycken vulvor avgjutna. Det är ju inte någon som är könsstympad där. Man ser ju inte färg, man ser inte behåring. Men vad man klart och tydligt ser är, wow, alla ser helt olika ut. Mm. Och det här är normala. Och visar jag en sån för en person som kommer och undrar om hon ser fel ut.
Mm.
Jag visar med spegel i gynstolen. Mm. Jag tittar, ser du, det här ser helt perfekt ut. Du är jättefin, eller du är helt normal. Sen kan man ju också ha det skaver, men så okej, tvättar du med tvål där nere? Du vet, du kanske behöver, du smörjer in hela kroppen efter att du har duschat, men du kanske behöver ha lite olja i underlivet för att du är lite torr här. Det kanske skaver för att du har en svampinfektion och så vidare. Men om en sån person går till en plastikkirurg och är så här, mina blygdläppar är långa. Jag vill inte säga något ont om plastikkirurger. De är säkert superskickliga och med någon intention, förutom kanske tjäna pengar, I don't know, men med en intention att hjälpa den här personen som kommer, så är det också så här, ja okej, du mår psykiskt dåligt av dina inre blygdläppar. Låt mig hjälpa dig. Vi kan korta dem och göra dem helt symmetriska eller nästan skära bort dem. Men när man tittar, jag har googlat en massa på hemsidor där de erbjuder intimkirurgi.
Jag har läst allt om.
Har du sett så här före- och efterbilder? Ja, det är liksom helt absurd, för förebilden är ofta en helt normal vulva. Och sen så tar de ju bort ganska ofta del av förhuden till klitoris och de inre blygdläpparna. Det erbjuder dem. Men det kostar pengar.
Jag läste ett reportage om det och efter det så började jag googla. Och då kom jag också in på ett sånt forum där folk pratade. Och de berättade. Och de var så här, det kostade bara si och så mycket. Och jag var hemma typ en dag från jobbet och var jättesmidigt. Och det var också många som skrev så här, men jag tycker nog att de tog lite för mycket. Alltså det växer ju inte ut igen.
Nej, det gör inte.
Det är liksom, men jag
det är ju en form av faktiskt stympning. Och jag tänker att jätteofta är det så i onödan. Och jag vill inte ta bort liksom en persons känsla av att liksom tro att en ser liksom onormal ut eller vill jag ha hjälp med någonting. Jag menar verkligen inte att shama någon. Det går heller inte att liksom jämföra kvinnlig könsstympning som enligt liksom definitionen då, som handlar om det här med barn som stympas. Det går inte att jämföra med någon som är 18 år och själv går och betalar och tycker man har rätt att göra det. Man kan gå till en plastikkirurg och säga jag tycker min näsa säger så, jag tycker mina bröst.
Men vi kan ju aldrig komma ifrån liksom den patriarkala blicken. Och jag tycker att det är så nyliberalt samhälle att vi hela tiden ska behöva säga så här, jag vill inte tjejma någon. Och jag förstår det, som läkare så måste du säga så. Men det är också vi kan ju aldrig agera utifrån ett neutrum liksom.
Nej, såklart.
Och det vi är påverkade så av... jävla jobbigt. Ja,
absolut. Men vad jag menar är så här, med korrekt information. Och där tänker jag att det åligger oss faktiskt som sjukvårdspersonal att informera, utbilda folk om sin egna kropp. Och där ingår liksom utseendet på vulva till exempel.
Precis.
Och lära sig liksom tycka om sig själv som man är skapt och så här, kunna njuta av sin kropp. Liksom.
Och att man pratar med sina kompisar om det. Men också att man, vadå, alltså du vet, sexkunskapen i skolan. Alltså det var ju bara så 5 minuter heterotjat, ingenting mer.
Ja, med trä på en kondom tror jag vi fick göra på något. Ja.
Fruktansvärt. Men jag har lite...
Men den utbildningen har ju ganska nyligen ändrats. Och nu kan inte jag, minns jag inte vad den heter, den har något lite längre namn med samtycke, relationer och så här, någonting sånt där.
Fan vad underbart.
Jättebra.
Men... Alla sådana gräsrotsrörelser som har kämpat sig till sådana stora... förändringar.
Sen ser det säkert olika ut på olika skolor. Alltså vem som, ofta tidigare så har det varit någon som har fått det här uppdraget och inte alls är så intresserad och tycker att det är jättepinsamt.
Jag kommer ihåg vi hade det på gymnasiet. Och då var det ju liksom, men då, fy fan vad nötter jag gick med. Jag tycker inte bögar ska få ha barn. Man bara, nej okej gumman. Okay. Har jättegott i Staffanstorp. Men jag har lite fler frågor om det här med stympningen, könsstympningen. Är det liksom, när man gör det, ska man, är det då meningen att man inte, när man då väl gifter sig och skaffar sig en man som man ska leva med, ska man inte få ha kul sex då heller? Eller han ska inte få njuta av hennes fitta? Alltså vad tycker liksom, när man har haffat någon och gift sig, vad har fittan för relation, alltså vad har fittan för funktion då förutom att föda barn?
Nej, men mycket är ju tyvärr till för också liksom manlig njutning. Med det sagt att det är jättemånga par som också kommer till mig. Det är inte alls njutbart att ha liksom en 3 millimeter stor öppning och försöka, och det kan vara en ganska förtvivlad partner som är så här, jag vill inte göra illa henne och det är inte härligt för någon liksom.
Och då har ni mandat att öppna.
Mandat, alltså det är ju personen
mandat.
Då har mandat att öppna. Nej, vad jag menar är om en person vill genomgå en öppningsoperation och jag kan ju förklara varför jag skulle rekommendera det beroende på besvär som en person har till exempel. Eller att det utgör ett förlossningshinder. Det är ju ganska många gravida som kommer till oss på remiss från barnmorskemottagning.
Och vad händer då om man är ihopsydd?
Ja, då är det ju ett förlossningshinder när hon ska föda.
Och vad gör ni då?
Då gör vi en öppningsoperation. Det är jätteenkelt. Ja, vi rekommenderar att det görs innan av några olika anledningar. Men om det görs i lugnt skede, till exempel under mitten av graviditeten, så hinner det läka. Det är en enkel operation. Det tar 10-15 minuter.
Gör det
sånt? Ja, absolut.
Wow,
I lokalbedövning gör jag nästan 95%. Det går jättebra. Man lägger liksom bedövning i den här hudbryggan. Lyfter upp den lite med ett instrument, öppnar, sätter stygn på sidorna. Och så hinner det läka, det läker snabbt. Och då kan, när den här personen kommer in i verkarbetet i förlossningen, så kan barnmorskan fokusera på det som hon gör vid alla andra förlossningar. Dels går det att övervaka förlossningen, alltså känna hur så här livmoderhalsens öppningsgrad. Men också faktiskt med tanke på att kvinnor som har genomgått könsstympning är överrepresenterade, alltså 2-3 gånger ökad risk för sfinkterruptur, alltså bristning av ändtarmsmuskeln, så kan också barnmorskan faktiskt fokusera på att hålla det här perinealskyddet, alltså skydda bäckenbotten vid huvudet och liksom kroppens framfödande.
Tror du att liksom de barnmorskorna som utbildas nu, är detta mer liksom, är det mer en naturlig del av deras utbildning?
Ja, alltså jag kan inte svara för resten av landet, men i Stockholm så föreläser jag till exempel på barnmorskutbildningarna.
Ja, men du, jag tror faktiskt att mitt ex har haft dig.
Så kan det vara. Det har vi gjort sen 2017, sen vårt projekt började. Så har vi föreläst på barnmorskutbildningen till exempel. Ja. Så att, och det är någonting som vi även föreläser för barnmorskor på kvinnoklinikerna i Stockholm. Men traditionellt sett så har det varit så att man har tänkt så här, ja men vi öppnar i samband med barnets födelse. Och det görs också på många håll i världen där man har den här infibulerade varianten. Jag kan faktiskt säga så här att 10-15% av all könsstympning är den här infibulerade varianten globalt. Mm. Så det vanligaste med typ 1 och 2 som jag nämnde tidigare. Och sen finns det en lite mer ospecifik typ som heter 4, typ 4. Och det är liksom att man har skadat, på annat sätt skadat underlivet. Till exempel prickning eller snittning eller någonting. Och det behöver ju inte ge ens några fysiska R, eller bestående R eller skador.
Det är det mest kvinnohatiska jag hört. Att man...
Men vi lite grann tänker att görs det här... Och sen kan det vara så att på vissa håll i världen, vissa av mina patienter, kan vara så här att inför ett giftermål så har de gått till en person som kanske också brukar utöva könsstympning och faktiskt gjort en öppningsoperation innan de ska ha sitt första samlag. Mm. Andra patienter jag har kan vara så här, som är infibulerade då, kan vara så här, jag har första året jag hade sex med min man, var det jättejobbigt, det var liksom jättesmärt. Samt och trångt för att det var så liten öppning. Men den har liksom, med tiden har de lyckats liksom töja ut den lite. Och då kan besvären minska.
Men alltså hur många kvinnor pratar vi om?
Tänker du Sverige eller världen? Världen uppskattas över 200 miljoner kvinnor har varit utsatta för könsstympning. Och varje år könsstympas över 3 miljoner flickor. Jag har läst en siffra på 3,9 miljoner sist. Och det ökar, även om det görs ju jättemycket arbete. Det finns jättemycket liksom aktivism och organisationer. Mm. Och även på statligt håll. I de flesta länder där det utförs som tradition så är det också olagligt att göra det. Så att det kan ske på olika sätt. Och ganska många beskriver hur de blev öppnade i samband med förlossningen. Men många av mina patienter som har fött barn i sitt hemland, då är det faktiskt så att man har inte gjort en öppning, en komplett öppning av det som har blivit stängt, det vill säga blygdläpparna. Utan vad de gör då är, som vi kallar för perineotomi, att man gör ett klipp i mellangården. Och det gör vi ibland, det måste vi göra ibland när det är bråttom att få ut ett barn eller vi ska lägga en sugklocka, men det kanske vi gör i, jag vet inte, några procent av alla förlossningar. Men då gör de det som regel. Så att de öppnar bara pyttelite i hudbryggan uppåt och så ofta gör de en dubbelsidig också klipp neråt. Vilket kan ju förstås ge jättemycket besvär med prolaps och så i efterhand.
Alltså, men finns det någon som kommer och är stolt men bara, det är lite problem, men det här är toppen för mig?
Ja, ganska många har i alla fall haft den synen under sitt liv. Alltså, ja, men om du tänker dig själv, det är en nästan 3000-årig tradition. Mm. Om till exempel som i Somalia, det ser lite olika ut på olika orter, men UNICEF uppskattade att ungefär 98% av alla kvinnor mellan 14 och 49 år är könsstympade i Somalia.
Och varför, de som inte är det, varför är inte de det?
Det kan inte jag svara på.
Nej.
Det kan, och jag menar, det finns
klassrelaterat?
Nej. det tror jag inte. Kanske hur det görs, eller var det görs. Mm. Traditionellt sett så är det ju liksom, görs det av en person liksom i hemmet utan bedövning, att det inte är någon sterilitet alls. Jag vet att någon patient var så här, hon var så här, det gjorde jätteont såklart och jag var rädd och det blödde. Men jag kan inte liksom, det enda jag kan tänka på är att den här personen använde samma rakblad till alla oss flickor som var där, till exempel. För det kan göras liksom på en enskild flicka, eller så kan det göras som i grupp, eller att man lite löpande band, de flickor, det kan vara syskon, alltså systrar, eller kusiner, eller liksom något grannbarn som är i den åldern där det brukar göras just i den kontexten. Mm. Men ja, som svar på din fråga, så kan det ha varit så att då att ha genomgått det, för vissa är det ju inte något traumatiskt, vissa kanske vet om det, kanske är en fest efteråt eller så här, nu tillhör du någon sorts gemenskap, nu blir du ren eller blir liksom som en invit till vuxenvärlden, eller för faktiskt en garant att den här personen ska kunna till exempel gifta sig när den blir äldre. Och det är också någonting som det här med många kvinnor kan ha varit absolut stolta över att de har genomgått den här könsstympningen. Och många har som sagt inte problem.
Men finns det kvinnor som är dina patienter som också bara, men jag vill göra det här på min dotter?
Nej, jag tänker att i och för sig kan det vara så att jag har en selekterad grupp patienter som kommer till mig. Mm. Antingen för att de är så här, jag har besvär. Det är också otroligt så här, jävligt, alltså du vet, det är så coola typer. Jag älskar mina patienter. Som är som, det kan vara normbrytande också med motståndshandling att komma till en gynekolog, jag har de här besvären, jag vill bli hjälpt. Det är så bejakande av livet och kroppen och sexualiteten. Och det är därför jättemånga är ju så här, gud, du jobbar med könsstympade kvinnor och ser för sig någon förtryckt person som inte kan njuta av sex. Och bara, nej, det är helt vanliga människor. Och där tänker jag också att det är sån otrolig, liksom, det är ett budskap jag vill... Alltså, vi är så lika vi människor. Och vi tror så här, du vet, det är också så här...
Men vadå, det är väl
alltså, vokabuläret...
bruna kroppar och det, att det
ofta,
alltid
är... Ofta, inte alltid.
Nej, men ofta... Mm. Men, och att det alltid är de andra.
Mm, absolut.
Och det är också det som drabbar dem.
Och jag tänker också att det är det som är risken. Och det är därför jag försöker så här, dels beskriva att det är en heterogen grupp. Folk behöver inte ha besvär eller vara lågutbildade eller så. Men i bemötandet med en person... Alltså jag tänker att ofta när man pratar om kvinnlig könsstympning så är det många som är så här, pratar om det som i barbariska termer. Alltså det är en... ett vokabulär som verkligen gör skillnad på oss och dem. Ja, det där förekommer på afrikanska kontinenten, barbarer. Mm. Och så manlig omskärelse som är kanske jätteutbrett i västvärlden, så ser man inte alls det på samma sätt. Liksom.
Nej, men det är väl också för att man är exponerad för penisar som är omskurna på ett annat sätt. Liksom.
Mm, kanske.
Men görs det i Sverige?
Nej, det är ingenting som jag vet, och det är, det kan såklart ha hänt. Jag tror det vanligaste med personer som kanske är födda i Sverige, för det finns några, jag har träffat några patienter som också sen, när jag undersöker dem så ser jag att de är omskurna. Jag tror att det vanligaste scenariot i de fallen har varit att familjen har rest tillbaka till sitt hemland på besök. Och där har flickan utsatts för könsstympning. Och det är ju också olagligt i Sverige att även om det görs i ett annat land av en annan person när man är bosatt eller har en anknytning till Sverige, så är det också olagligt. Och där kan det ju vara, det är också så speciellt för att liksom hierarkin i en familj kan se otroligt olika ut. Och det är någonting som vi kanske har svårt att tänka oss, att någonting skulle ske med våra barns kroppar utan att vi liksom godkänner det.
Panna.
Men det är verkligen, det är svårt att stå emot, därför att det kan vara en mormor eller en svärmor eller en grannfru eller en moster som tar saken i egna händer.
Ja, är det kvinnor som gör det?
Absolut är det kvinnor som upprätthåller traditionen, och det har med många olika saker att göra. Jag tänker att alltså det är inte ovanligt, det här lyder ju under paraplyt hedersrelaterat våld och förtryck. Och väldigt ofta är det så att kvinnor är liksom ansvariga för en flickas heder.
Mm.
Och
men det är inte
upprätthåller
de
traditionen. Det är kvinnor som oftast håller i rakbladet. Oh. Det är det i absoluta majoriteten av fallen.
Wow.
100%. Men sen är strukturen... jag tänker att det är ett patriarkalt synsätt på kvinnokroppen. Men upprätthållandet av traditionen är ofta kvinnor.
Kan man se typ... finns det några liksom geografiska exempel där det är så här, här borde det förekomma väldigt mycket könsstympning, men av någon annan anledning så gör det inte det?
Ja, alltså till exempel Sudan är det ganska intressant, för det finns byar i Sudan där man i princip aldrig har hört talas om det här. Mm. Medan Sudan, nu minns jag inte procent, alltså andelen kvinnor som är könsstympade, men det är någonting på så här 90% eller någonting. Det är väldigt många. Men det finns också ställen där det absolut inte förekommer.
Tänk att du som är en sån fantastisk person är gynekolog. Det är så, jag är så jävla glad för det.
Jag är så glad för att jag får träffa alla de här patienterna som jag träffar. Det är liksom det bästa. Och det är faktiskt så på den här mottagningen också. Det är klart att jag kan göra jättemycket nytta, eller vad ska jag säga. Jag kan ha jättefina patientmöten och det kan kännas betydelsefullt för någon som möter mig. Men här känner jag varenda patient. Mm. Och jag har inte ens gjort någonting extraordinärt. Jag är, jag bemöter människor med respekt, men också är ganska outspoken eller pratar om sex, eller det är så här, jag har aldrig fått orgasm till exempel. Mm. En person som är könsstympad säger så här, men nu ska vi hjälpa dig att få det. Att vi googlar vibratorer men att jag pratar om det. Jag vet inte, det känns så meningsfullt, och det är som att jättemånga bara av att ha fått information, av att ha fått se sig själva, är liksom helt rörda efter. Och jag får liksom så mycket kramar från mina patienter. Okay. Det är liksom bäst.
Det här får jag gås av.
Ja, men det
tror
är faktiskt...
du att du är brun? Tror du att mötet med dem som kan vara bruna oftast blir lättare?
Jag måste säga att jag har tänkt på den aspekten. Och det är nog någonting som jag... Alltså jag går ju runt hela tiden och vet om hur jag ser ut. Jag blir påmind av liksom andras blickar på mig.
Mm.
Och jag har nog inte tänkt på... förrän när jag började jobba med den här patientgruppen... att det har liksom betydelse faktiskt, kanske också att, och jag har inte en personlig erfarenhet av könsstympning, men du vet, när jag kommer ut i väntrummet och ska hämta någon, så ser jag bara en så här lättnad och en någon sorts så här wow, när jag kommer ut och ser ut som jag gör. Och det är faktiskt helt det är obetalbart. Och då tänker jag, och då inser jag också att, ja just det, när jag går ut och hämtar så här Anita Svensson och ropar upp den här personen.
Mm.
Anita Svensson var bara totalt påhitt.
Mm.
Men så kan jag liksom minnas då plötsligt hur jag ganska ofta kanske ser något väldigt diffust, otydligt, så här lite tvekan i deras blick.
Mm.
Och sen så presenterar jag mig, för mitt namn är ju Cecilia Berger. Så det gör att när de säger jag ska till Cecilia Berger, doktor, så kanske en del blir förvånade av att jag ser ut som jag gör. Sen börjar jag prata, så bara, vad skönt, hon pratar svenska, typ. Hon förstår, nej men du vet, inte vet jag. Och sen så kan de ju tycka att det här var ett jättefint möte. Men så det har betydelse, och jag tror att i hela mitt liv, och det är ju typ lite, kanske sorgligt, men någonstans så har jag kanske känt ganska ofta att jag måste vara lite duktigare, lite trevligare, veta vad jag pratar om och i patientkontakt eller överhuvudtaget i livet liksom. Mitt ex sa det till mig så här, gud, du ska alltid så här resa dig för folk på tunnelbanan. Ja, men det är väl klart, men jag är ju fucking väl uppfostrad. Är du gravid eller äldre, eller du vet så här. Men han menade att det också fanns något sånt här, att jag ska visa mig lite. Ja, men nu ska inte någon få någon liksom vatten på sin rasse kvar.
Du måste ta ansvar för alla som rasifieras i hela världen.
Mm.
Men du,
that's
all for today.
Är det sant?
Ja.
Mm.
Men kan man boka er som föreläsare?
Ja, det beror på vilket sammanhang.
Ja, testa om ni vill det, AML-mottagningen.
Ja, du menar så. Ja, absolut. Man kan kontakta. Vi har ju väldigt mycket förfrågningar.
Mm.
Och nu med er är det så, det kan vara hur behjärtansvärt som helst att det är så här, hej, jag jobbar på den här vårdcentralen där och där. Vi har hört så gott om er. Skulle ni kunna komma och föreläsa för och säger så här, ja, hur många jobbar där? Nej, men vi kanske blir 8 personer och vi har inte riktigt de resurserna. Men då kan det vara så här, kan ni samla, ni kanske kan samla barnavårdscentralen och ungdomsmottagning och bla bla bla. Mm. Och så att det kommer, så att det känns lite meningsfullt att ganska många får den här informationen. Men vi håller faktiskt på just nu att göra informationsfilmer. Som jag tänker att då kommer man kunna hänvisa till dem också om könsstympning, både för patientgruppen men också för hälso- och sjukvårdspersonal till exempel.
Du ska inte doktorera?
Det har jag redan gjort.
Men sluta, vem är du?
Men det handlade
om något helt annat. Du lyssnar på Underhuden med mig, Karin. Och vad heter du?
Jag heter Cecilia Berger.
En podd från Aller Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.